Podplay.
Jag fick inte ta på mig vad jag ville. Jag fick inte äta vad jag ville. Jag fick inte gå på toa när jag ville. Under liksom de viktigaste åren i mitt liv, det jag ska formas och bli liksom en vuxen kvinna. Och helt plötsligt få reda på att så här, men du fanns inte.
Veckans gäst är Filippa. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack så mycket.
Kan du börja med att berätta lite vem du är?
Mitt namn är Filippa. Jag är en kvinna i övre 20-årsåldern och jag jobbar med människor.
Och vad var det som fick dig att känna att du ville vara gäst i podden?
Det finns ett avsnitt i den här podden som berör och tar upp samma saker som jag kommer prata om. Och det avsnittet blev jättestarkt för mig. Och då kände jag att kan jag bidra med det på samma sätt som det avsnittet hjälpte mig, så vill jag verkligen göra det.
Och det avsnittet, om du bara i korta drag säger på vilket sätt liknar det avsnittet den historien som du ska berätta om här idag?
Hon tar upp det här om att bli lurad av någon man verkligen, verkligen älskar. Och att den här personen då genom lögner utsätter en för väldigt liksom grova övergrepp.
Den här historien handlar ju egentligen om catfishing.
Mm.
Och det är det du kommer att berätta lite mer om i den här timmen framåt. Och det jag tänkte fråga är anledningen att du känner att du vill dela den här berättelsen.
Mycket är ju också för att det kan oftast finnas ett liksom stigma kring det här. Att offret på något sätt får liksom skylla sig själv för att man inte förstår bättre. Och jag har väl levt ganska länge och liksom tyckt att det har varit pinsamt eller jobbigt att jag blev så himla lurad under en så lång tid. Och att man då beskyller offret för att man blir utsatt för en sån här sak. Därför tänker jag att det är jätteviktigt att lyfta att det är aldrig offrets fel, oavsett vilken situation det handlar om.
Den här historien, den utspelar ju sig då i tidiga tonåren, kan vi säga. Du bor hemma.
Ja.
Kan du berätta om hur hade du det hemma?
Hemma var det ganska stökigt. Jag uppvuxen med en pappa med ganska mycket kontrollbehov. Och det har liksom påverkat hela liksom mitt liv. Och det har varit allt ifrån vilka vi pratar med eller vilka tid vi kommer hem från skolan. Och han har också kontrollerat min mamma och av mina syskon. Så hela min uppväxt har liksom kretsat kring att göra honom glad och nöjd. Sen så separerade de, eller de skilde sig i samma veva som när jag träffade den här personen. Så även om det var rörigt så blev det på något sätt rörigare för mig när mamma och pappa gick isär också. Så att det var en jobbig tid.
Om du berättar om det här som hände och den här personen du träffar, hur började allting från första början?
Allt börjar ju då med att när mamma och pappa skiljer sig så får jag tillgång till internet. Det var ingenting jag hade fått tillgång till på samma sätt när mamma och pappa var med varandra. Och då så hörde jag talas om en hemsida där man kunde spela online med andra personer. Och tyckte att det lät kul. Så att jag signade upp mig och började hänga där på det där spelet. Och där träffade jag en person. Och vi pratade lite fram och tillbaka. Och då väljer den här personen att presentera mig för sin bror. Den första killen jag träffar är i min ålder. Så vi är födda samtidigt. Och sen får jag reda på att den här storebrorsan som jag ska få träffa är äldre än mig. Ungefär 5 år äldre.
Är det lillebror du är intresserad av först då?
Ja, till en början så är det väl det, just med tanke på åldern. Vi hade ganska mycket mer gemensamt. Men när jag sen fick träffa storebror. Så det var ju lite mer spännande att han var lite äldre. Men det var ju lillebror jag fastnade för först. Så var det ju.
Sen presenterar han dig för sin storebror. Mm. Som vi då väljer att kalla för Peter. Han heter egentligen någonting annat. Men för att vara anonym. Vad är det som händer då?
Till en början så händer väl kanske inte jättemycket. Vi umgås ju bara då genom det här spelet. Och vi umgås oftast i större grupper. Där bland annat den här lillebrodern också är med. Och till en början så är det ju bara det här vardagliga. Vem är du? Vad gör du? Vart bor du? Och sådär. Och att man hänger i grupp, som sagt, i det här spelet. Det är väl inte förrän några veckor senare som jag och Peter börjar hänga ensamma på det här spelet. Och efter mycket om och men inleder en relation, fast då bara baserat på spelet. Och det blev ju typ hela mitt liv. När jag inte var i skolan så gick jag hem till datorn för att logga in och vara med Peter. Jag satt ju timvis där. Det blev nästan som ett beroende.
Och det här beroendet som du känner, du är ju väldigt ung, men det här beroendet som du beskriver här, att du blir så fast, kan du försöka tänka dig in i vad du tror det beror på?
Jag tror väl allra mest att det handlar om tajmingen. Just för att mamma och pappa gick isär. Jag kände mig ganska vilsen, ensam. Och helt plötsligt står det någon där mitt i stormen liksom, och är den här trygga famnen. Och frågade mig hur jag mådde, hur det var. Frågade om mina föräldrar, om det var jobbigt med skilsmässan och hur det påverkade skolan. Jag hade helt plötsligt någon som brydde sig. Och jag tror att det var det som blev så himla så viktigt för att relationen skulle liksom fortsätta. För att helt plötsligt blev jag någon. Och det var nog länge sedan jag kände att jag blev någon på det sättet.
Mm. Du kände dig sedd?
Ja.
Ungefär hur mycket pratade ni om dagen?
Ja, det var ju allt från att jag kom hem en vanlig skoldag vid typ 3 till att jag gick och la mig vid 9-10.
Hur gick det att sköta skolan och allting samtidigt?
Till en början när det bara var i spelets värld så gick det ganska bra. Det var väl mer när kontakten övergick till liksom utanför spelet som skolan fick lida. Vi fortsätter ju ses via det här spelet. Och under spelets gång så märker jag ganska tydligt att det finns vissa varningssignaler eller saker jag inte känner att jag är jätteokej med. Bland annat så är han väldigt, väldigt tydlig med att det här är bara via ett spel. Men jag får absolut inte träffa någon annan. För det skulle göra honom arg och svartsjuk. Och det kanske låter naivt, men på något sätt så tyckte jag om det som barn. Eller då när jag fick höra det, för att då betydde ju det, även om han var tydlig med att det här bara var ett spel för honom, så fanns det ju ändå någon form av känsla för mig som gjorde att han ville ha mig för sig själv. Och det gjorde att jag värderade mig själv lite högre helt plötsligt, för att jag hade ett högt värde hos honom. Under spelet så vet jag också att han träffade andra. Och det var ju också någonting som kantade mig ganska mycket, men ändå tog tillbaka honom. Han träffade flera andra personer och inledde relationer med dem. Och liksom använde det som en form av straff gentemot mig om jag inte hade loggat in i tid. Eller varit inne liksom tillräckligt länge. Så att det började ju med kontroll redan då.
Det var digitala relationer, ja. Eller var det några som han faktiskt träffade? Fick du veta det?
Det var digitala relationer. Han använde ju oftast folk eller kompisar då ifrån våran vängrupp som vi hade på det här spelet. Och de inledde han relationer med bakom ryggen på mig så att han kunde använda det mot mig sen när han blev arg. Om inte jag hade skött tider eller sådär. Det kunde ju till exempel vara om jag skulle gå på toa när vi spelade. Så kunde han klocka mig hur lång tid det tog. Och var jag på toa alldeles för länge så blev han sur. För att då kunde jag vara med någon, prata med någon. Eller ljög helt enkelt om att jag gjorde något annat för att jag inte ville vara med honom. Och då fick han vredesutbrott eller panikångestattacker som han valde att kalla det. För att jag inte skulle lämna. Och det gjorde ju att jag blev mer och mer liksom fast vid att sitta vid datorn. Och jag började ju successivt att skolka då. För att det var lättare att sitta vid datorn. Även om han hade skola och jobb så satt jag alltid där redo att vänta. För att då vet jag att då fick jag det oftast lugnare. Det gick också till den gränsen att jag på min fritid slutade med sånt jag höll på med. Var inte med kompisar, jag var tvungen att sluta liksom med sporter och sådär som man gick i. För att all min vakna tid var jag ju tvungen att spendera vid datorn. För att liksom fortsätta den här relationen. Efter ungefär ett halvår, ett år, så berättar han för mig att jag ska ladda ner en app också. Och via den här appen kan vi då prata utanför spelet. Och det är väl då det verkligen liksom tar fart. För då kan vi prata hela tiden. Han får även mitt telefonnummer. Mitt personnummer. Min adress. Och liksom fullständiga namn. För att han vill ha det och tycker att han behöver det. Jag får däremot ingenting av honom. Det enda jag vet, det är hans förnamn. Ungefär vart i Sverige han bor. Och hur gammal han är. Och han börjar ju ringa mig. Men alltid på dolt. Och anledningen till att han har dolt är för att han berättar för mig att folk är ute efter honom. Han kan inte dela med sig sina personliga uppgifter för att han får inte av polis. Och det tyckte jag lät jätterimligt. Om man nu ska liksom efterlyst på något vis. Så jag köpte det där rakt av. Och helt plötsligt så hade ju han nästlat sig in i mitt liv utanför det här spelet också. Han visste ju som sagt vart jag bodde. Han hade mitt telefonnummer och vi skrev också via den här appen. Till en början tänkte jag att det skulle underlätta lite. För att om jag inte kunde logga in på spelet så kunde jag ju skriva till honom att om jag ska vara med en kompis eller jag är i skolan eller sådär. Men så blev ju inte fallet utan det blev ju mer kontroll. Och han fick jag blev tillgänglig till honom på ett helt annat sätt då. Så han ringde ju mig varje dag. Och då, liksom, så länge jag inte var hemma så var jag tvungen att prata med honom i telefon. Så gick jag till skolan så gick han upp tidigt på morgonen för att prata med mig när jag gick till skolan. Hade jag raster så skulle vi också prata i telefon. Eller skulle jag meddela vilka jag satt och hängde med. Och när jag gick hem från skolan. Och sen så pratade vi också timvis när jag var hemma. För att han skulle säkerställa att jag faktiskt var hemma. Och var det så att jag inte var hemma eller inte svarade. Så blev jag oftast eller då hotade han väldigt ofta med att skada sig själv. Och ibland också ta livet av sig. Om inte jag liksom tillgodosåg honom. Så jag vart ju livrädd. För det här var ju någon som jag... Alltså jag älskade ju honom på ett helt sanslöst sätt. Jag kan ju nu i vuxen ålder se att det kanske inte handlade om kärlek. Men att bära det själv, att liksom lilla Filippa har skadat Peter. Jag kunde inte hantera den tanken eller känslan. Det gick inte. Så jag låste mig ju mer och mer. Slutade gå till skolan för att det blev lättast så. Och här började ju kontrollen på riktigt i att han bestämde hur många timmar jag fick sova. Och hur mycket jag fick äta. Alltså hur länge jag fick sitta vid matbordet. Han klockade också mig på toa som jag berättade tidigare. Jag fick knappt träffa min familj. Utan jag satt instängd i liksom mitt sovrum. Så vid den här tiden, när det var som allra värst, så hade jag över 80% frånvaro i skolan. För att jag klarade inte av att gå dit, helt enkelt. Jag visste ju flera gånger att det här inte är hälsosamt. Det kunde jag ändå någonstans se. Men om jag någon gång nämnde hur han behandlade mig, så vändes det alltid mot mig. Att det var jag som var boven. För jag kunde ju inte förstå att han var utsatt. Jag kunde inte förstå att han blev jagad av de här människorna. Jag hade ingen förståelse för honom. Och att begära ett telefonnummer kunde ju förstöra hela hans liv. Och skulle han bli mördad så skulle det vara mitt fel.
Men den här alltså enorma frånvaron av skolan och att du också kom till insikt i att det här är inte hälsosamt för mig.
Mm.
Berätta lite mer om det och din... Du bodde med din mamma, eller?
Ja, vi bodde varannan vecka hos mamma och pappa. Men det blev det också jättesvårt, för att hos pappa fick vi ju helst inte ha internet. Han begränsade ju det väldigt mycket. Så det blev ju kontakten svårare. Så att jag försökte ju vara hos mamma så mycket som möjligt. Så att vi kunde ha de samtalen. Och i skolan så... Jag kan ju tycka att vuxenvärlden ska ha reagerat bättre än vad de gjorde. Och den hjälpen jag fick var att gå till kurator. För att prata om mamma och pappas skilsmässa. Och hos den här kuratorn då, så valde jag att berätta om Peter. Och kuratorn då i sin tur valde att ta upp det här med min mentor. Och min mentor i sin tur valde att ta upp det i hel klass. Där hon använde mig och Peter som ett exempel på våldtäkt mot barn. Där hon namngav mig och honom och förklarade för hela min klass att det var fel. Och där bestämde jag mig direkt att vuxenvärlden är ingen att lita på. Jag slöt mig. Och det bidrog ju absolut till den här isoleringen också. För ingen gjorde någonting. Och ingen, när jag liksom försökte sträcka ut en hand, så försvann alltid från mig. Och sen som ett barn med en som jag säger, destruktiv pappa och en mamma som går på knäna, så kände väl inte jag att jag ville lasta mer heller liksom. Så då...
Men mamma märkte vad som hände med dig här under den här tiden, för det här pågår ju alltså under flera års tid, ska vi också lägga till.
Mm, ja, de märker ju det och pratar väldigt mycket om att jag var instängd, att jag stängde in mig väldigt mycket. Och det var ju vad jag gjorde, men ingen tog sig liksom tiden att fråga varför. Jag tror att många vuxna i min närhet antog att det var skilsmässan som tog på mig, för att det gjorde det. Men det var ju inte den verkliga boven till att jag rasar i vikt och får sömnproblem, utan det var ju den här kontrollen som jag utsattes för. Men jag vågade nog inte heller öppna upp till 100% för speciellt mamma. För jag visste att hon hade tillräckligt att gå igenom. Så jag kan tycka att vuxenvärlden borde ha agerat på ett annat sätt. När en liksom liten tjej berättar om den här liksom psykiska misshandeln som pågår. En grej som sker, och då kan vi väl ha varit tillsammans i ett och ett halvt år ungefär, det är att han frågar om jag vill gifta mig med honom. Och jag förstod nog inte riktigt den frågan, för att det var väl klart att jag ville gifta mig med honom, men inte då, för jag var ju ett barn och inte han. Men då berättade han för mig om det här med förlovning. Att det är inget juridiskt, men det är ett steg på vägen, typ. Och det gick jag frågade min mamma om jag fick förlova mig med Peter. Och det fick jag absolut inte. Det gick inte hon med på överhuvudtaget. Och jag blev vansinnig, berättade för Peter. Och Peter bad mig ändå köpa en ring. Och det fick inte jag några pengar till, utan det fick jag betala själv. Så att jag gick in på någon liten så här smyckeskedja. Köpte mig någon fin liten ring som jag tyckte passade. Och ja, gick runt med den helt enkelt. Det här ifrågasatte ju mamma, såklart. Att jag frågar om förlovning, hon säger nej och jag går runt med en ring. Men då ljög jag henne i ansiktet och sa att nej, men det, jag ville bara ha en. Jag ville bara ha den. Så, och vad jag vet så hade inte han någon ring. Men det var viktigt att jag hade det, så att andra såg att jag var upptagen.
Tycker du att det förändrar sig någonting i och med den här händelsen?
Jo, men det gör det. Han är ju väldigt, väldigt tydlig med här och berättar att jag är hans. Och att världen ska visa eller se att jag är hans. Han pratar ganska mycket om mig som någon form av ägodel, att han äger mig nu. Och att det här är som sagt bara ett steg i liksom en process av att fullständigt äga mig. Och i det här tillfället så börjar ju han även kalla mig för dockan. Som hans, enligt honom då, är hans egna turn på älskling. Men jag kan väl också, återigen i vuxen ålder, se att det är ganska problematiskt att kalla ett barn det. Så att det blir en väldigt tydlig liksom övergång där, att kontrollen blir hårdare. Och just det här med ägande frågan, att jag blev helt plötsligt ingen människa som ägde mig själv, utan jag var hans och ingen annans. Här blev det ju också isoleringen betydligt mycket värre. För att i och med att mamma sa nej till förlovningen, så fick ju jag helst inte vara med mamma. För att hon var ju emot oss. Så, och jag var ju så rädd för att gå emot honom. Just för att Han skulle ju typ ta livet av sig. Om jag inte lyssnade. Sen, det intressanta i det här är ju att han har förhållanden under tiden. Alltså verkliga förhållanden.
Där han träffar folk?
Där han träffar folk, ja.
Och hur vet du att det är så?
Han berättar det för mig. Han är jättetydlig med att han har både pojkvänner och flickvänner vid sidan av. Och därför bland annat så har inte han en ring på sig. För att vad ska de tycka? Men vid det här stadiet så är jag redan så nedbruten så att jag förstår ju inte hur fel det är. Jag får ju vid flera tillfällen skriva med de här olika partnersen han har. De skriver till mig via den här chattappen som vi använder oss av, fast då genom Peters konto, där de berättar om vad de har gjort tillsammans och dejter och hur mycket de älskar varandra och sådär. Och det är också någonting som gör att man... Jag ifrågasatte ju helt plötsligt mitt värde då. För att jag var ju hans och bara hans. Men då kan ju inte jag vara så speciell om han är till för alla andra. Och det var väl något av det jobbigaste, att han som fick mig att känna mig så värdefull helt plötsligt fick mig att känna mig så värdelös. Så där försvann ju mitt självförtroende helt och hållet.
Vid det här laget har du ju fortfarande inte då sett honom, eller varken sett honom fysiskt eller sett honom på en videokamera. Varför blev det så?
Vid den här chattappen så kunde man inte skicka bilder. Och jag hade ju inte hans nummer eller sådär, så att han kunde ju inte skicka några bilder till mig. Men det var ju vid något tillfälle som han skrev till mig att jag skulle kolla på en YouTube-film som han skickade länk till. Och då var det två styckna killar i den här videon. En lite äldre och en lite yngre. Och då sa Peter till mig att det är han och hans lillebrors YouTube-kanal. Så att jag blev helt besatt av den YouTube-kanalen. Jag vet att den första videon jag fick skicka till mig, så står de i badrummet och fixar håret bara. Och gör någon liten tutorial på hur man sätter i vax i håret. Och jag kunde titta på den där om och om och om och om igen. Och jag kunde skriva liksom så här kommentarer att... Åh, det här är min pojkvän. Vad fin du är. Och så där. Så att... Och då har vi ju pratat i kanske... Vad kan det vara? 2 år kanske. När jag får reda på att de har en YouTube-kanal. Så att då är det ju första gången jag får se någon liksom, ja, en bild. Eller i det här fallet en video på hur han ser ut. Och... Den här appen uppdateras också vid något tillfälle, så man kan ha en liten profilbild. Och där har han en helt annan bild. Den på bilden och den på videon, det är inte alls samma person. Så då ifrågasätter jag det. Att varför... Så där ser ju inte du ut. Men då menar han att andra tar hans bilder och videos och ljuger om att det är dem. Och det är ju första gången jag liksom ens får nys om det här, att man kan ljuga på internet på det sättet. Och köper det. För jag, alltså, han skrev ju någonting i stil med att han som är så snygg, det är ju klart att alla vill se ut som honom. Så att de tog hans bilder var ju för honom typ vardag. Och jag tyckte ju också att han var skitsnygg, så att jag köpte väl det.
kommer ju en vändpunkt här.
Mm.
Och som du har berättat tidigare för mig i telefonen.
Mm.
Att din mamma kommer att sätta dig lite på, vad ska man säga, på press. Eller mm. så här.
Mm.
Hon ställer ju ett ultimatum.
Ja.
Berätta om det.
Precis innan mamma ska, eller sätter den här pressen på mig, så händer det en ganska, liksom, det är väl den största incidenten i relationen. Och det är när jag försöker göra slut efter ungefär 2,5 års kontroll. Så då väljer jag att via en app, den här appen, skriva att det funkar inte. Jag mår jättedåligt. Jag kan inte vara kvar i den här relationen. Och det gör mig jätteont för att jag är så kär i dig. Men jag måste få mitt liv tillbaka. Jag får inget svar på 5-6 timmar. Och sen så skriver Peters partner till mig via Peters konto att Peter ligger inne på intensiven. Han har ristat in Filippa över hela kroppen och skrikit mitt namn och försökt hänga sig. Och just nu är i koma. Alltså, det här var ju min största mardröm. Att Peter skulle komma till skada. Men att sen få reda på att han har gjort det. Alltså, den smärtan jag kände då önskar jag nog inte min värsta fiende. Jag hade ju panik. Alltså, lilla Filippa, den här lilla tjejen, har ju dödat Peter, liksom. Och jag var så himla rädd för den här partnern då, som skrev till mig, beskyllde ju allt på mig. Att Peter har ju sagt det här till dig i så många år, att lämnar du så dör han, och nu lämnar du. Och de skulle skicka folk på mig, och de skulle liksom polisanmäla mig för mord, och för de har ju så mycket bevis på att jag visste att Peter skulle göra det här om jag gjorde slut. Peter ligger då i koma ungefär 3 veckor. Så varje dag får jag liksom uppdateringar då från Peters partner. Det är liksom så här, idag är läget kritiskt, man vet inte om man klarar dagen. Det var ju oftast den formen av uppdatering. Det var ju väldigt, väldigt sällan att någonting såg bra ut. Men efter ungefär 3 veckors tid så ringer Peter mig och säger att han mår bra, att han har vaknat och att han kommer klara sig. Och jag bara gråter och gråter och gråter och vill och ber och bönar om att han ska ta tillbaka mig. Vilket han gör. Så då blir vi ett par igen. Och det är ungefär en vecka efter det som min mamma ställer ett ultimatum på mig. Och då pratar jag och Peter i telefon. Hon kommer hem och säger att maten är klar, så jag måste lägga på. Vi lägger på, jag går in i köket och där sitter mamma. Finns ingen mat på bordet. Jag minns det tydligt, hela köket var nedsläckt förutom en lampa vid köksbordet. Och där sitter hon och säger att du får inte prata med Peter mer. Och hela min värld fallerar ju. Han är ju precis nästan dött och jag har precis fått tillbaka honom. Hur ska han klara det här igen? Så jag springer ut min telefon och ska ringa pappa. Pappa svarar, han säger inte ens hej, han säger bara att jag och mamma har pratat och jag är på hennes sida. Du får inte prata med Peter mer. Så jag lägger på och bara skriker där hemma. Jag har riktig panik. Och försöker då få tag på Peter. får inte tag på Peter eftersom att jag inte har honom någonstans förutom den här chattappen. Springer till datorn, loggar in och ser att han är online. Så då skriver jag till honom att mina föräldrar försöker separera oss nu. Jag får inte prata med dig. Snälla, 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 ge mig ditt telefonnummer. Och Peter säger att det inte går. Jag får inte ta hans telefonnummer för att han får ju inte ge ut det för polisen. Och jag vädjar att snälla, du borde veta nu efter så här lång tid att jag är inte ute efter dig. Du vet vem jag är. Kan jag snälla få ditt telefonnummer? För att det var liksom mamma och pappas ultimatum att bara jag får någonting så de vet, så vi vet vem det är, så får jag prata med honom. Men han vägrar. Och då skriver Peter: hota med att ta ditt liv. Och den meningen, den liksom etsade sig fast på något vis. Jag vet att jag bara stannar till och blir som en: hur kan mitt liv vara viktigare än ditt telefonnummer? Då blev det nog väldigt tydligt. Och då skrev jag bara: vem är du egentligen? Och fick som svar: lov att inte bli arg. Och då förstår ju jag att nu liksom, nu är det kört. Jag får panik. Mamma har ju bara hört mig alltså skrikgråta till att jag börjar hysteriskratta. Alltså okontrollerat bara skratta rakt ut. Så hon kom ju till mig, för hon undrar ju vad det är som händer. Och ser liksom vad vi skriver om. Så att det var ju min liksom reaktion, alltså chocken. För då får jag ju reda på att det här är en tjej. En främling, jag har ingen aning om vem hon är. Den tomheten jag kände sen, när chocken hade lagt sig. Jag kan liksom inte beskriva den, för att det här var ju någon, alltså det här var ju en person som på riktigt styrde hela mitt liv. Jag fick inte, som sagt, jag fick inte ha på mig vad jag ville, jag fick inte äta vad jag ville, jag fick inte gå på toa när jag ville. Under liksom de viktigaste åren i mitt liv, där jag ska formas och bli liksom en vuxen kvinna. Och helt plötsligt få reda på att så här, men du fanns inte.
För vem är det här?
Det här är en helt främmande kvinna som gjorde ett av det här fake-kontot då, för skojs skull, som en liten rolig grej.
Känner du till den här kvinnan?
Nej.
Du har ingen aning om vem det här är?
Ingen aning om vem det är.
Men hur kan du lita på att det är en kvinna, och vad är hon för, så hur gammal är hon? Och
det enda som stämmer in är ju ålder. Så att den här kvinnan är 5 år äldre än mig.
Också i tonåren?
Ja, tonåren, 20 år uppåt. Mm. Där någonstans. Hon är ju en vuxen, har varit vuxen hela tiden. Och jag är ett barn. Och
men tror du på det när hon skriver att jag är en kvinna som är 20 år?
Jag gör nog det. För att det var så långt bort från vem Peter egentligen var. Och förklaringen jag fick då var ju att, för av alla de här relationerna som hon har haft i verkliga livet bortsett från mig, så har jag fått prata med den här tjejen. Så hon har ju liksom spelat sig själv vid ett tillfälle. Och testar mig lite grann då.
Men du hörde aldrig i de här telefonsamtalen att det här skulle kunna vara en kvinna?
Nej, men jag hade ju inte tillgång till internet. Jag hade inte tillgång till liksom det här stora. Och jag lärde mig aldrig någonting. Så jättenaivt, men för mig fanns det inte att någon skulle sitta på andra sidan och ljuga. För jag gjorde ju inte det, så varför skulle inte någon, eller varför skulle någon annan göra det? Så jag vet ju att en av mina kompisar sa att det låter som en tjej. Men jag var så, ja men killar kan också ha ljus röst. Och sen så tyckte jag också att det lät som en kille. Men det var nog för att jag var så himla inställd på det själv, att det är en kille.
Timmarna efter det här då? Att du får veta det här. Vad är det som pågår? Vad händer?
När vi pratar klart, när hon berättar vem hon är, så loggar jag bara ut. Fortfarande bara skrattar och skakar. Och ibland börjar gråta och känslorna går ju liksom upp och ner. Så säger ju mamma då att vi får ha kontakt nu, för att nu har vi fått reda på sanningen. Jag ringer upp min pappa för att berätta det här. Och han gör narr av mig för att jag har varit lesbisk i 2,5 år utan att veta om det. Och sen går jag och lägger mig. Och den natten sov inte jag en blund. För det var precis som jag sa, den här tomheten. Det är nog något av det sjukaste jag upplevt, alltså känslomässigt. För jag var verkligen helt tom. För det var ju första gången på ungefär 3 års tid som jag fick gå och lägga mig när jag ville. Jag hade ingen att säga godnatt till. För precis som det var förut så fick jag skriva att nu ska jag gå och lägga mig, eftersom att han skulle klocka hur mycket jag sov. Och du vet, alla kvällsrutiner försvann, för det var ju han som sa när jag skulle gå och duscha. Det var han som sa när jag skulle gå och borsta tänderna. Det var han som bestämde om jag fick gå och äta en smörgås som jag var hungrig, om du vet. Och allt det där försvann, så jag tappade ju allt. Jag tappade ju allting som gjorde mig till Filippa. Det var borta. Så att det var verkligen bara tomhet.
Den här kvinnan. Hennes förklaring, alltså du måste ha konfronterat henne, och fick ni något samtal eller någonting?
Ja, jag pratade ju inte med, alltså efter att jag fick reda på vem hon var, så försvann ju jag bara. Sen tog det väl ungefär 3 veckor kanske. Så sitter jag i skolan, vet jag, har matte och känner att nej, nu tror jag liksom på riktigt chocken har lagt sig, och nu vill jag liksom ta reda på det här och ifrågasätta och få lite rättvisa. Så då tog jag fram telefonen, skrev i den här chattappen att jag vill att du smsar en bild på dig till mig. Du ska stå i ditt badrum, du ska skriva mitt namn på din högra arm. Du har 2 minuter på dig. Och då, ja, inom 2 minuter så får jag ju det här smset med bilden på den här tjejen som har gjort allt. Och då ringer jag till henne och bara skriker. För det som på något sätt har gjort ondast i liksom allt det här var ju den här incidenten precis innan ultimatumet. Att hon i 3 veckors tid tillät mig att tro att jag hade dödat den som betyder mest för mig. Och hennes förklaring var bara att hon hade panik, eller fick panik för att jag skulle försvinna. Och att hela det här kontot, hela Peter-personen, bara var en rolig grej till att börja med. För precis som jag började, eller inledde med, så träffade ju jag 2 personer. Och det är 2 systrar som gjorde det här som en rolig grej tillsammans. Men lilla systern, som jag träffade i början, hon slutade ganska snabbt.
Och det var hon som spelade lillebror i det här?
Precis. Men hon som var, eller spelade Peter, hon förklarade det här som ett beroende. Och att hon inte kunde sluta för att hon blev beroende av mig, och hon blev beroende av kontrollen. Sen så var det väl bara otur att det var just jag.
Dina föräldrar, får de veta det här?
Ja, de får reda på vem det är. Och jag vet att de var ganska på något sätt lättade över att det var en kvinna i 20 års ålder och inte en man i 40-50 års åldern. Och jag kan väl förstå det. Men för mig gjorde, eller där då gjorde det egentligen ingen skillnad vem det var bakom. För problemet var ju bara att det inte var Peter för mig. Men de fick absolut reda på det.
Anmäler ni det här eller liksom hur går ni vidare med det här?
Nej, vi anmäler det inte. Varför vi inte gör det vet jag faktiskt inte. Det har nog aldrig riktigt. Jag har nog aldrig tänkt att jag skulle anmäla. Inte ens nu i vuxen ålder tror jag. Men jag försöker ju, jag får ju ganska mycket hjälp i efterhand i det här. Jag får börja gå hos psykologer. Under den här tiden så har jag ju då också utvecklat ett väldigt, väldigt liksom grovt självskadebeteende. Så där får jag ju hjälp med att hantera. Har tacklats väldigt, väldigt mycket med självmordstankar, vilket jag också får hjälp att hantera. Senare så blir jag även diagnoserad med en diagnos som heter emotionellt instabil personlighetsstörning. Tidigare kallad borderline. Och
vad baserar de den diagnosen på?
Alltså den diagnosen handlar väl, den kan absolut vara biologisk. Men oftast behöver en utlösningspunkt. Eller en psykiskt liksom påfrestande miljö eller socialt, alltså trauma och sådär, för att trigga igång den delen. Så jag får gå ganska intensiv terapi. Där jag får lära mig att hantera mina känslor, mina självskadeimpulser och mina självmordstankar. Och det här DBT som det heter, dialektal beteendeterapi, får jag hjälp med än idag.
Det här är ungefär 15 år sedan som det här hände. Det är en lång tid. Mm. Men är det här någonting du fortfarande bearbetar, tänker på? Påverkar det här dig i det livet du lever nu?
Det gör det jättemycket. Alldeles för mycket skulle jag nog säga. Även om jag idag liksom kan prata om det, så jag har fortfarande helt sinnessjuka tillitsproblem. Jag, alltså minsta lilla liksom tveksamhet så backar jag. Jag har fått ganska stort kontrollbehov också. Alltså i mina relationer idag så är det jätteviktigt för mig att det måste hela tiden vara ärligt. Det måste hela tiden vara liksom troget och liksom, även om det skulle såra mig, så är det så himla viktigt för mig att man är ärlig. Och speciellt då i kärleksrelationer. Och där blir jag också väldigt skeptisk. Och sen i och med min diagnos där, så känner jag ju oftast också känslor mycket, mycket starkare. Det är någon som har skrivit, en psykolog vid något tillfälle, att ha den här diagnosen känns ungefär som en tredje grads brännskada fast i kroppen. Och det är väl så också han gör sig påmind. Kan till exempel inte alltid säga hans namn. Alltså Peters riktiga namn. Saker och ting som påminner om den här händelsen gör ju också att jag sparkar bakut. Jag har ju fortfarande panikångestattacker. Jag medicineras för det också. Så att det påverkar mig, absolut.
Din inställning då till internet, spel, vad tänker du kring det här med spel och att så unga finns på internet?
Jag tycker att det är livsfarligt för att jag tror inte alla är medvetna om konsekvenserna. Jag tror inte Peter idag vet att jag 15 år senare fortfarande får panikångestattacker. Så att jag tror inte, alltså barn har ju inte utvecklat konsekvenstänket på det sättet. Så jag tycker det är livsfarligt. Och speciellt med tanke på liksom hur det utvecklar sig nu med AI och hur lätt det är att bli någon annan. Nej, den tanken skrämmer mig. Och efter min erfarenhet, jag är ju superförsiktig. Jätteförsiktig. Jag kanske låter lite överdrivet, men jag vågar ju inte ens liksom köpa saker på Blocket, för jag vet inte vem jag kommer hem till, eller lägga ut saker på någon köp- och säljsida någonstans, för att jag vet inte vem som kommer hem till mig. Och så att jag har blivit jätteförsiktig och ställer mig jätteskeptisk till det där.
Finns det någonting annat avslutande du känner att du skulle vilja lägga till eller säga som vi inte har fått med?
Det enda som jag kanske vill trycka lite extra på, det är att det egentligen inte spelar någon roll i hur stark man är som person eller vad man kommer med för bakgrund eller sådär, för att det är aldrig, aldrig, aldrig offrets fel.
Avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av Power Media.